Ja, en så kallad lätt personbil, det är alltså en i princip en vanlig personbil, inte äldre än från år 2015 och elektroniskt hastighetsbegränsad till 60 km i timmen. Sådana var det alltså tänkt att 15-åringar skulle få köra med mopedbils körkort här i Finland redan om några månader. Hur ska våra ungdomar och andra som inte har bilkörkort ta sig fram i trafiken? Det här diskuterar vi nu i slaget efter 12 tillsammans med trafikläraren Caroline Stenström. Välkommen.
Tack.
Forskningschefen Juha Valtonen från Trafikskyddet. Välkommen.
Tack.
Och SFPs viceordförande Henrik Wikström. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Ja, de här lätta bilarna, EU-kommissionen drog i handbromsen där kan man säga. Och nu är då den här lagen om lätta personbilar, det kommer att skjutas på med åtminstone ett år det här innan de här lätta bilarna kan eventuellt tas i bruk. Mopedbilarna har vi haft i trafiken i många år redan. Men Caroline Stenström, på vilket vis skiljer sig då en mopedbil från en lättbil i trafiken?
Största skillnaden kanske är till exempel hastigheten, att hastighetsbegränsningen är 45 km per timme. Och förstås om vi tänker karossen, störst är ju en mycket lättare kaross och mycket känsligare också förstås vid en eventuell kollision.
Så att en lättbil är ett klart säkrare alternativ?
Ja, om vi tänker för den som sitter inne i bilen så ja, helt. Där har vi ju helt klart, vi har större krav på hurdan teknik som ska finnas i lätta bilar jämfört med mopedbilar. Och sen också förstås att vi har en starkare kaross i bilen än i mopedbilen.
Mm. Nu är det då åtminstone tillfälligt stopp för de här lätta bilarna. Henrik Wikström, är det ett bra beslut tycker du?
Jag upplever personligen att vid det här läget så var det enda rätta beslutet som Trafik- och kommunikationsministeriet gjorde efter att EU-kommissionen hade kommit med den här anmärkningen. Situationen är ju mycket tråkig för en del familjer som har väntat på den här lagstiftningen. Vi har också kunnat läsa nyheter där flera också planerar på att skaffa eller har skaffat en bil vars ändamål är att uppfylla de mål och de krav som den här lagen hade. Men med tanke på att det kom en så pass kraftig anmärkning från EU-kommissionens sida så var det klokt att ta nu en timeout i läge och försöka då hitta en lösning i den här lagstiftningen så att den kan också då gå igenom hos EU-kommissionen. Eftersom det här ändå är en fråga av säkerhet så det är väldigt viktigt att man då bereder lagstiftning på det bästa möjliga sättet.
Vi kan dröja oss kvar en stund vid det där. Att man borde ändra då den här lagstiftningen. De här lätta bilarna, det som jag har förstått åtminstone var det en helt, ska vi säga, inhemsk idé att någon motsvarighet finns inte egentligen på annat håll i Europa. Om ni får spekulera fritt här, hur skulle man kunna lösa den här saken? Vad skulle vara då ett lämpligt alternativ om EU-kommissionen säger att de här lätta bilarna som sådana inte någon vidare bra idé, så vad skulle alternativet vara?
I principen det är fråga om internationell handel. Och den här nationella lagstiftningen kan vara barriär, teknisk barriär för internationell handel. Och den möjligheten är att Finland tar den här frågan till EU och löser det inom EU så att den vill bli lagstiftningen i EU. Så alla staterna i EU har samma regler.
Precis. Där hörde vi alltså Juha Valtonen som är forskningschef vid Trafikskyddet. Men om vi då ser på de här lätta bilarna då jämfört med mopedbilarna, vilka risker ser du, Caroline Stenström, med en sån här lätt bil?
En av riskerna är förstås hastigheten. Att om man höjer hastigheten från 45 till 60 så själva bromssträckan fördubblas. Så där ser vi ju risker till exempel för lätt trafik, fotgängare och cyklister. Sen också förstås, om vi tänker 15-åringar i trafiken, alltså riskbeteende. Att de löper 50% större risk att råka ut för olyckor än vi övriga i trafiken till exempel. Främst till exempel för att i den åldern så är ju inte hjärnan riktigt färdigt utvecklad ännu. Så man har inte det här rätta konsekvenstänket ännu till exempel i trafiken. Och man är inte medveten om alltid de risker som man tar. Och sen också att de, om man tänker att i en lätt bil får man ju vadå 4 personer förutom föraren. Att man är ju ganska känslig för grupptryck i den åldern. Medan om vi jämför sen i mopedbilen så där är ju högst 1 passagerare tillåten. Att där kanske nu skapas lite mindre grupptryck.
Mm. Juha Valtonen, hur ser du på riskerna med lätta bilar?
Det var mycket bra svar det här vad vi hörde och det var ganska allt vad jag skulle säga. En risk är också att unga vill också trimma fordonen och den här 45 eller 60 är inte tillräckligt för dem och det vill vara några personer som vill gå snabbare och om du trimmar mopedbil du kan vara tekniskt bra att få det gå 60 km men om du tar den här elektronisk
spärre
bort och den du har bil som går 150
eller ännu hårdare.
Nej.
Jag håller precis med också om den poängen. Just att om vi tänker hur lite övervakning vi har ute längs med vägarna. Att hur lite resurser polisen har. Att där är nog en jättestor risk att de här lätta bilarna kommer att gå mycket hårdare fart än vad de borde få göra egentligen.
Nu talar ni här om att de här lätta bilarna skulle köra för fort om vi då håller oss fast vid det här, den lagstadgade hastigheten 60 km i timmen. Men de här bilarna rör ju sig ändå ute i trafiken med all annan övrig trafik som för det mesta går mycket hårdare än 60 km i timmen. Det har ju redan varit med mopedbilarna att man tycker att det kan vara svårt på håll att avgöra att är det en mopedbil eller är det en vanlig bil och så kommer man i fatt alldeles för snabbt. De här riskerna måste ju rimligtvis öka med lätta bilar. Ja. Henrik, ja, varsågod.
Ja, men absolut, jag håller ju med om man tänker en lastbil ute på en landsväg som ska göra en omkörning av en lätt bil är ju mycket svårare då den går 60 km per timme. Än en mopedbil som går 45 km per timme. Att nu, jag skulle säga att inne i tätort stör ju inte mopedbilen oss speciellt mycket eftersom de går i samma takt som resten av trafiken. Att nu är det kanske mer på landsvägen som de farliga situationerna kan uppstå.
Mm.
Det är ju när man har läst igenom den här anmärkningen eller notifikationen som har kommit från EU-kommissionen så har man ju väldigt mycket poängterat 2 saker. Ena är just den här säkerhetsperspektivet främst med tanke på den här övriga trafiken eller övriga personer som också då går fotgängare, cyklister men sen just också då det här själva trafikflödet hur det ska då fungera på det bästa möjliga sättet eftersom det handlar också om en säkerhetsfråga. Och det är det här nu som man försöker hitta lösningar till och tidtabellen är tajt. Och själv hoppas jag att man skulle ändå gå med den här säkerheten framom den här snabba tidtabellen för att hitta en bra lösning. Jag tänkte kort kommentera den här tidigare frågan som var här om med tanke på att behövs sådana här fordon eller inte överhuvudtaget. Så själv upplever jag kanske att det är bra att man diskuterar att hurdana fordon som man ska då ha. Men det är värt att nog ändå prioritera den här säkerheten eftersom det som Caroline också haft väldigt bra fram. Så vi pratar ändå om unga, om 15-åringar. Så det är viktigt att de fortskaffningsmedel som de använder sig av är också så trygga som möjligt och platsar in då i trafiken.
Mm, precis. Nu, de här lätta bilarna, de skulle man då alltså få köra med mopedbilskörkort, alltså en körkortsklass som finns redan idag. Vad krävs idag för att få det här körkortet, Caroline Stenström?
Nå, om man då inte har något körkort sedan tidigare så är minimikravet att man går 4 timmar teori, som är sån här grundkunskap om trafiksystemet och växelverkan i trafiken. Och sen är minimikravet på körlektioner 0 timmar. Och examenskravet är då teori och körprov. Körprovet utförs i trafiken. Så 0 timmar körundervisning.
Vad är er uppfattning? Är det rimligt, det här dagens krav?
Nej.
Jag tycker inte att det är det bästa kravet.
Juha Valtonen.
Ja, samma här.
Ja. Vad borde man... Jag antar att du som trafiklärare tycker att man borde ta flera körlektioner.
Ja, absolut. Alltså vi hade ju tidigare en välfungerande, vad heter det, lagstiftning, körkortslagen, som genomgick en ganska stor förändring här 1.7.2018. Och i mina ögon inte att i en positiv riktning i alla fall, om man tänker som ur min synvinkel som undervisar att vi kravet på för de här ungdomarna, det är alldeles liksom för litet helt enkelt. Att det är ändå den parten i trafiken som har minst erfarenhet och som har störst risk för att råka ut för olyckor. Så för dem borde det finnas ordentligt medlagstadgad undervisning. Att i dagens läge har vi större krav på undervisning till exempel för yrkeschaufförer.
Juha Valtonen, märker man i olycksstatistiken av de här enklare körkortskraven som Caroline Stenström här nämnde. Har man märkt av det redan?
Nej, vi har inte märkt det redan. Det har varit så kort tid. Men jag måste säga att den här var också en försök att lösa ungas behov av mobilitet. Att göra körkorten billigare och då obligatorisk professionell undervisning minskades väsentligt. Nu vill vi ha ungare körare och med snabbare och tungare fordon, även mindre undervisning på vägen. Alla kan se här allvarlig konflikt med målsättning att förbättra ungarnas trafiksäkerhet.
Mm. Vilka konsekvenser kan det här få?
No, jag vill bara kommentera till den här att det skulle bli lättare att ta körkort och billigare. Så för många hade ju nog gått tvärtom. Eftersom det är så lite undervisning så blir de så många gånger underkända både i teori och körprov. Så att det för flera personer har körkorten blivit mycket dyrare i och med lagförändringen och inte billigare.
No, vad kan man då säga om 15-åringar generellt? Ingen av oss här är nu läkare, men i ljus av just olycksstatistik så är 15-åringar lämpade för att framföra så här pass stora och tunga fordon som då personbilar? Du nämnde här, Caroline, redan att man som 15-åring då kanske inte har det här konsekvenstänkandet till fullo utvecklat. Vad är Henrik Wikströms uppfattning här?
No, jag tänker kanske själv att det här handlar om en helhet och det stämmer nog helt det här att unga är för det första oerfarna i trafiken och vi pratar då förmodligen också när det kommer till lätta bilarna att det är det här första trafikmedlet som man säkert skulle använda sig av om man som en 15-åring det skaffar, men det finns ju också då andra större då fordon, traktorer till exempel som man då får också hantera som 15-åring. Där är det kanske lite mindre hastigheter förstås än om man jämför förstås då med lätta bilarna. Men där handlar det också om att man ska klara av att hantera ett ganska stort fordon vilka också har då riskelement med sig. Jag kanske själv skulle vilja betona det att det skulle vara väldigt viktigt enligt min mening att man skulle satsa på den här utbildningsdelen, det vill säga att man borde nog i samband med den här lagförändringsprocessen, ifall man då vill godkänna den i slutfallet i riksdagen, så faktiskt kritiskt diskutera att på vilket sätt så ska den här utbildningen ske. Att jag tror att 15-åringar så kan nog vara i trafiken och använda sig av och köra, men att då måste vi säkerställa att den här utbildningen är på en tillräcklig nivå, eftersom jag litar på att det ändå är det bästa sättet att säkerställa att alla har goda kunskaper att hantera trafikmedel.
Här, varsågod Johan.
Man kan säga det inte generellt att det är så stora variation mellan personer och Caroline sa det att utvecklingen av hjärnorna fortsätter till 20-25 år gammal, och några unga 20, över 20 år gammal typiska män är inte tillämpliga till säker trafik. Så några unga 15-åriga är bra och har kunskap och ansvar i trafiken. Mm. Men inte alla.
Jag vill ta fast här på en sak som Henrik Wikström nämnde, nämligen de här traktorerna. Det är ju ofta på landsbygden så kan man se så kallat traktorrally på fredag och lördag kvällar, och där är det ju också då tonåringar som då framför betydligt tyngre fordon än personbilar. Men det här verkar ju ändå som i det allmänna uppfattningen inte uppfattas som ett stort problem. Hur har det blivit så?
Det är svårt att säga. Jag är själv då hemma från Ing och från landsbygden, och jag kommer bra ihåg själv att då när jag blev 15 år så då skaffade jag då mopedkort, men sen då traktorkort också samtidigt, och då handlade det främst nog om det att man kunde hjälpa till på gården, men sen också så nu åkte man också själv med den här traktorn till exempel då till skolan några gånger. Jag tror att den här allmänna uppfattningen är det att traktorn är ändå ett sånt fordon vid det här fallet som ändå rör sig ganska sakta. Det handlar ju ändå om 40 km i timmen. Den är på ett sätt ganska trygg och man kan ganska lätt ändå lära sig att hantera den. Och oftast så används just det liksom i arbetsuppgifter. Så jag tror att det är kanske det som har skapat den här tanken inom allmänheten, att det är tryggt att också då 15-åringar använder sig av den. Sen kan man också poängtera det att det här handlar ju ändå oftast om att det är ute på landsbygden som det här också då används. Så då är kanske trafiken också lite annorlunda än då i tätorterna.
Mm. Juha Valtonen, kan du säga någonting om unga i traktorer? Att är det ett problem i trafiken idag?
Det bara berättar att det är så stor behov att unga att röra sig, att ta också traktoren, vilket är inte planerat att gå i vägtrafiken. Det är för åkrar och skogar, men de har inte alternativ. Det är bara gården har traktorer som jag tror att inte många köper traktorer bara för resa på till skol och någonting.
Jag vågar just påstå att kanske traktorerna nog ändå just används till stora delar då till nytta då på den här gården som man är, att också oftast de unga som skaffar den så använder det till arbetsbruk för att hjälpa till, men att sen är det ju att man använder sen kanske då också det i trafiken för att flytta sig från ett ställe till ett annat, men det är kanske ändå i så stor skala sen på det sättet att det skulle skapa stora förändringar då själva i trafikstrukturen ute längs med landsvägarna.
Vi ska återgå till de här bilarna här då. En personbil har ju bevisligen, och nu särskilt det var fråga om de här lätta bilarna som ska vara årsmodell 2015 och nyare, så då kan vi ju som sagt, det generellt handlar om säkra bilar. Att det är bilar med krockkuddar och säkerhetskarosser och så vidare, och har ju då alltså en klart bättre passiv säkerhet än en mopedbil. Men om man tittar på på statistiken så verkar ju inte de här mopedbilarna vara väldigt farliga heller. Det är en handfull personer som har dött i trafikolyckor i mopedbil under de här åren som mopedbilarna har varit i trafik. Är mopedbilen säkrare än sitt rykte?
Ja, man kan säga så. Det är också frågan om att det är bara ungefär 7000 stycken i trafiken. Men om vi har den här lätta bilen, den kan vara mer populär. Och en scenario var att det kan vara 40 000 stycken i trafiken till exempel.
Den här själva diskussionen, de här lätta bilarna, så körde igång för några år sedan egentligen i samband med att det skedde då en allvarlig olycka där det var då mopedbilar då inblandade. Och det har ju alltid vid vissa jämna mellanrum också kommit upp till offentlig diskussion att just att hur säker är den här det där själva mopedbilen. Klart det att det finns ju, om man jämför med en vanlig bil, så är det ju förstås på det sättet att där finns inte samma redskap så som det finns i en vanlig bil. Men förhållandevis, om man ser på statistiken, det som Juha här lyfter fram också, så märker man ju det att med tanke på antalet då mopedbilar som är i trafiken, så kan man konstatera att det är då relativt trygga och säkra ändå det där fortskaffningsmedel som man kan röra sig med.
Precis.
Ja, jo, det har varit, vad jag kommer ihåg, det har varit tre allvarliga ungdomsolyckor med mopedbilar och två av dem var sådana att det var detsamma, var det liten personbil eller mopedbil i dessa krockor. Konsekvenser skulle vara samma. Men det säkert att passiv säkerhet är sämre i mopedbilen. Den är planerad för 45 km hastigheten, då personbilen är planerad över 100 km hastigheten. Och passiv säkerheten, också aktiv säkerheten är mycket bättre i nya bilar, där ESC och nödbromssystemet och sådana vilka moverbilar icke har. Därför att det är planerat så låg hastighet.
No, den här kärnfrågan egentligen, vi har lite det där gått i cirklar runt den här, men det, allt det här kan ju kokas ned till ungas mobilitet helt enkelt. Att hur mycket behöver unga personer röra sig med motordrivna fordon? Vad säger ni? Är det vettigt att tänka sig lätta bilar för 15-åringar just med tanke på det här mobilitetsbegreppet? Att man ska kunna ta sig från en plats till en annan. Det finns mopeder också som man kan röra sig med som är...
No, jag tycker ju åtminstone det finns ju ganska många alternativ redan. Och så tänker jag ju också ur miljöperspektiv att är det nödvändigt att vi har flera fordon på vägarna? Att där är ju också sådana poängter man kanske borde tänka på med lagstiftningen. Men att det finns ju förstås för- och nackdelar med den här lätta bilen. Att ja, den är säkrare än mopedbilen. Och ja, den är ju lätt sen om man kan liksom ställa om den och ha den som personbil sen längre fram. Mm. Men att nu finns det ju redan flera andra sätt att röra sig på. Det finns moped, det finns mopedbil, det finns buss, tåg, cykla, gå, vilket kanske ungdomarna också borde göra mer av.
Ja, det är en svår fråga och du får olika svar om du frågar det. Unga i Helsingfors, den är inte viktig att ha lätt bil, men om du går till Ingå och till Numbla där var jag bor. Och den är mycket viktigare. Så om vi pratar om mopeden, den har bara två hjul och du kan falla med det, och den är även farligare än en mopedbil.
Precis.
Jag tror nog att det är helt bra att man diskuterar om det här, att vilken nivå av mobilitet ska då en 15-åring ha. Och jag upplever nog själv att det finns nog ett behov att för 15-åringar att röra på sig, och det måste finnas fordon som man kan använda sig av. Och det här är ju framförallt en fråga för landsbygden, för där är sträckorna oftast lite längre om man ska på någon hobby. Där finns inte kanske den här kollektivtrafiken på ett samma sätt organiserad, framförallt den interna där, eller den regionala, så som det är på större orter. Så det måste finnas alternativ för det. Och jag tror själv att den här lätta bilen så kan då också det där vara ett alternativ om man kan bevisa det, att det här på riktigt är ett tryggt fordon för såväl för den som kör, men också då för hela trafikflödet och de som rör sig i trafiken. Och det är ju kanske den diskussionen som nu kommer att göras här under det här, eller tas under de här kommande månaderna, och med tanke på hur då sen ministeriet kommer att bereda den här frågan. För att här finns nog ändå många frågetecken i den här lagstiftningshelheten som man måste på allvar kolla igenom innan den här lagen kan då föras i mål. Och det är ju det att man måste kunna bevisa det, att man har kunnat då bemöta också den kritik som EU-kommissionen har kommit med. Och här vill jag poängtera att det här ena året som är här tid, så är en ganska knapp ändå när det kommer till att göra sådana här kanske mer noggranna säkerhetsbedömningar som man kommer att bli tvungen att göra, just med tanke på det att vi är det första landet som skulle ta i bruk sånt här inom EU. Så det finns ju också ett annat aspekt som man ser på den här frågan ifrån.
Jag vill haka på där du nämnde det övriga trafikflödet. Här har vi talat nu hela den här sändningen om att det är de här lätta bilarna eller mopedbilarna som utgör problemet i trafiken. Men vi kan lite vända på den steken där också. Att hur stor del av det här problemet är resten av trafikanterna? Alltså, vi ska vi säga vanliga bilister, och vår förmåga att ta hänsyn till det här mer, det här lättare och långsamt gående fordonen, till exempel då mopedbilar. Det är ju som för många är ju en mopedbil på landsvägen är ju som ett rött skynke. Man ska förbi oavsett vad.
Ja, det här väl kanske i allmänhet, tycker jag, ute i trafiken blir vi liksom mycket bråttom hela tiden, och folk tar jättestora risker hela tiden. Att ja, jag skulle kanske önska att se att folk räknar lite mer tid till sina förflyttningar där.
Juha Valtonen, hur stor problem är de vanliga bilisterna i deras förmåga att ta mopedbilar och då eventuella lätta bilar i beaktande?
Om landsvägen, det är naturligtvis problem, men större problem ser jag i tätorten, var det är inte problem med mopedbil eller lättbil, det är problem av hastigheten. Där en kilometers ökning i kollisionshastighet menar 11% större dödsrisk för fotgångare eller cyklisten. Men så den här ändringen att lättbilens hastighet höjdes till 60 var inte god.
Nej.
Det här trafikflödet är ju en viktig fråga att fundera på, enligt min mening, eftersom trafiken är ändå en helhet och man måste se till att hur den fungerar, att hur alla de olika aktörerna som med trafiken kan det där röra på ett säkert sätt. Och situationen är ju en annan då på landsbygden och i städerna. Och själv upplever jag att jag ser åtminstone ganska få ändå i förhållande till den övriga trafiken, det där mopedbilar. Och det här kanske haste som är där att man ska snabbt förbi, så det är kanske en sån här subjektiv sak som vi måste alltid själva också fundera på, att hur vi ska agera där, eftersom mopedbilen har också för tillfället nu en plats som fordon där, och beroende på hur det blir med den här lätta bilen så är faktumet ett annat, men lätta bilen så har... Så där så upplever jag själv att man måste väldigt klart och tydligt då i så fall fundera på det här, att hur det markeras så att man inser att det här handlar då om en lätt bil, eftersom med tanke på själva hur trafiken flöter så är det jätteviktigt att man är medveten ändå om det som en medtrafikant, att hurdan bil det är det handlar om.
Jag förstår åtminstone väl att tanken skulle vara att lätta bilen skulle märkas ut precis som mopedbilen också med den här triangeln där bak, så att man skulle se på håll att det är frågan om ett liksom långsamt gående fordon.
Men det var bara den ena ändringen. Om vi tittar lätta bilen till exempel när den kommer mot dig, du kan inte separera, är det lätta bil eller personbil. Därför att det var planen att registreringsplatten är samma.
Exakt. Där sätter vi punkt för dagens diskussion i Slaget efter 12. Tack Henrik Wikström, Juha Valtonen och Caroline Stenström. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter 12 hör ni igen i morgon.